Podplay. Live från Studio 1 i Stockholm, Sverige, återförenade de tre musketörerna, de tre grabbarna Grus, de tre bruna björnarna, de tre, ja, vad de kallar sig, Siv, Kiki och Lotta.
Kiki, Lotta Kiki och Bettan.
Kiki, Bettan och Lotta. Ja. Siv försökte du trycka in där. Hon fick inte vara med, tror jag, i original.
Trion. Nej. Strunt samma, du lyssnar på D-Daily Messiah. Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah, Kiki D. Hallberg.
Klara Bettan, doktor av.
Och så Siv.
John Lotta. Inte Siv, John Lotta vill använda det.
John Lotta.
John Lotta.
Det skulle ju absolut vara ditt dragname.
Ja, kanske. Jag John
kan
Lotta.
Det.
På er tre veckor till höstlov, om ni räknar sånt, det gör jag alltid. Jag vet inte, om man inte, du tittar alltid på mig så storökt, John, när jag pratar om till exempel höstlovet, för det har ju inte existerat i din värld på 20 år.
Nej.
Nej. Men för oss som har barn så är det ju liksom lite så man delar upp året. Liksom. Det blir,
Jag avskyr höstlovet. Varför? Allt blir också dyrare, det går inte att resa någonstans.
Nej, jag vet. Men jag har faktiskt hittat en resa nu som jag kanske kommer smita iväg på. Det är tydligen otroligt billigt i Krimområdet.
Vad fint, ska du ta landvägen då?
Ja, du måste ju göra det. Du kan inte ta bron i alla fall.
Men sola lite.
Sola lite.
Nej. Det är klart man får skoj om det.
Ja, jag ska prata om kränkthet senare. Så jag är inte kränkt.
Nej, vad bra. Nej, det är sant, priserna går upp och så det är jobbigt för er som måste. Men du kan ju resa när som helst, du kommer ju precis hem. Välkommen hem första gången tillsammans i studion här i Stockholm. Sen då, ja, 2 veckor har du varit i Sevilla i Spanien. Och jag bad dig anteckna ner saker. Jag vet att du älskar Spanien, men jag bad dig anteckna ner saker som du kanske inte tyckte om. Har du kommit igång med den listan eller?
Den är igång. Det är bara en grej kvar. Du bad mig lista 7 grejer. Ja, så jag har 6 grejer och så har jag kommer på den 7:e, så jag kör den imorgon, tänker jag.
Det var spännande. Ja, det var spännande. Och Klara doktor, du har hållit dig där i Skyddinge?
Jag var faktiskt inne i stan igår på middag. Ja, men det är väl det jag har gjort i stort sett. De här 2 veckorna. Jag har varit hemma med mina barn, det är skitjobbigt. Jag ser inte fram emot ett höstlov.
Ska du åka iväg på höstlov?
Nej, alltså om jag inte åker iväg själv och lämnar hela familjen bakom mig.
Just det.
För där är jag väl nu mentalt kanske. Men det kommer ju inte att hända. Utan vi kommer att sitta och bråka och bli osams. Och någon kommer att packa en väska och sådär. Du vet hur det funkar.
Ja, jag förstår. Men ingen kommer att resa, de kommer bara packa väskan.
Ja, det är det man gör.
Och så står den där.
Packar den och sen hotar man med att gå och så vidare. Men det händer ju aldrig.
Jag vet att du är helt avskuren från det svenska nyhetsflödet. Du tar ju bara in spanska nyheter när du är borta, John. Och för att sammanfatta de här 2 veckorna, det har egentligen hänt absolut ingenting. Vi har ingen regering fortfarande.
Inte.
Vi har knappt en statsminister.
Nej.
Fan vad segt det går.
Ja, jag vet, det är otroligt alltså. Det är nästan som att de ljög när de sa att deras regeringsalternativ var klart innan. Nästan som att det var en lögn alltihop.
Det är därför det behövs en Franco som pekar med hela handen.
Ja, du är mycket för det spanska.
Ja, men han hade någonting.
Hade han det?
Ja, men han fick saker gjorda. Inte fanns att han flera veckor och vänta på regeringsbildning.
Nej, det kan man säga mycket om Franco.
Han satt inte och vänta.
Han satt inte och förhandla med liberalen.
Han satt inte och förhandla med talmannen.
Jag har faktiskt haft en ganska händelserik...
Han satt inte och förhandla med liberalen. Nej, det gjorde han nog aldrig. Men om det känns inte speciellt Franco-eskt.
Men om ni får trafikutskottet då, sa Franco aldrig.
Trafikutskottet också.
Ja, de är tuffa förhandlare de där liberalerna.
Fast vad man skulle vilja se, sidonot, vi ska gå vidare strax till med 60 minuter. Men fast vad man skulle vilja se en SD-are leda typ trafikutskottet. Bara för att jag ger det liksom 2 veckor innan det bara kokar i fingrarna på killen eller tjejen. Så här, när får jag göra någonting som jag verkligen gav mig in i politiken för att göra? När får jag sparka ut någon?
Kan man hindra invandrare från att ge sig ut i trafiken?
Tut tut!
Ta bort tuten.
Men vad fan ska då köra din Uber, John?
Nej, det var inte mitt förslag.
Nej.
Jag har haft en otroligt händelserik helg. Jag var faktiskt på premiären av Ruben Östlunds nya film Triangle of Sadness.
Ja.
Det var en helt ny take på en premiär. Den var alltså det var otroligt, för det oftast är det som det kryllar och kändisar där, men det var nästan ingen annan kändis där. Och den hölls klockan 2 på en fredag. Och det var egentligen bara jag och 3 andra i salongen. Så otroligt spännande.
Vänta här nu.
Man kunde knappt tro att det var galapremiär.
Ja, var det något bubbel och sånt där innan?
Ingenting.
Jag fick köpa popcorn. Då undrar jag.
Du fick köp.
Då undrar jag om det verkligen var premiären.
Jo, men det här var premiären, för du satt ett par precis framför mig, en av de andra då i salongen. Jag är helt säker på att det var galen premiär. För de sa högt under reklamen innan filmen flera gånger. Man kanske skulle ta och bjuda hem Ruben igen. Vända till mig som att jag skulle så här. Ruben? Ja, Ruben Östlund.
Ja, du känner, ni känner det.
Ja, förstår du.
Ja, okej. Okay. Men trodde de att de var på premiären?
Jag tror att vi alla någonstans önskade att vi var på premiären.
Ja. Men vadå, Woody Harrelson var ju på den riktiga premiären.
Han var inte på...
Du såg inte honom.
Det var fake-premiären. Det här var den riktiga. Där ingen var bjuden.
Ja, precis. Inte ens Woody var bjuden på den. Bara Messiah och ett pensionärspar.
Men han borde försöka få hit Ruben igen, sa de om och om igen. Jag vill berätta en historia någon gång när jag var, åkte en buss och sen precis när jag ska gå av så skriker den ena till den andra: hälsa Peter nu! Jöback alltså!
Ja.
Över hela bussen. Så var det.
Ja, starkt.
Man borde ha Ruben som vände sig till mig och så.
First name basis.
Nickade mot skärmen som att jag skulle ha. Men Triangle of Sadness faktiskt, det är ju, jag visste inte ens vad det betyder. Vet du vad det är? Det är ju en kroppsdel. Det är ju den här lilla, som var så populär på 80-talet, den här lilla könsbehåringen av triangeln. Triangle of Sadness.
För då kallas den för det?
Ja, men det är väl någon Andrew Tate-liknande som
alltså
tycker att det är...
Venusberget typ?
Ja, fast den lilla triangelformade könshårsdelen, så att någon man tycker det är ett riktigt... en sorgstund att det finns könshår där på kullen. Uh-huh. Och det är den lilla Triangle of Sadness. Så det hörde Ruben Östlund och gjorde en film på.
Men det är alltid att han hör någonting och så gör han en film på det.
Verkligen. Triangle of Sadness, en liten triangel och könshår. I alla fall, jag var såg den. Det är så svårt, nu var det egentligen nästan inga där. Så jag satt ju och antecknade ner då på min lilla anteckningsapp här på iPhonen. Så att, det lyser ju upp så mycket. Jag är ju fortfarande den gamla skolan att man inte ska sitta och kasta popcorn på folk och inte sitta och skrika. Om man tänder upp mobilen så gör man det lite dolt. Så här. Men jag satt ändå och antecknade ner. Jag störde egentligen bara det här jävla paret och de hade redan irriterat mig till
döds. Finns det några som går på bio som inte, nu för tiden, som inte tillhör den gamla skolan? Du tillhörde den gamla skolan för 20 år sedan när folk gick på biografen Sergel på fredagkvällar.
När var du på bio senast, John? Du går inte på bio längre?
Jag minns inte.
Herregud.
Så du tittar inte alls på film då?
jag måste vänta på VHS-släppet.
Otroligt, jag gillar att få dem så här snabbt. Ja, som på galapremiär till exempel. Okej, här har jag skrivit ner då någonting. Ni känner till vad som hände då precis från att filmen var färdiginspelad till att den hade premiär. Det var ju då att huvudrollsinnehavaren, den 32-åriga Charles B. Dean, dog.
Ja, just det. Sorgligt.
Ja, sorgligt. Alltså, det blir ju någonting... Det förskjuter ju hela perspektivet i filmen när man vet om det. Hade jag inte vetat om det så hade det varit en annan film. Men nu blir det som ett töcken av sorg kring... Det som annars skulle vara liksom en hyllning till livet sådär. Och det var ju ganska, hon var ju så ung och vacker så här. Jag googlade ju direkt när jag kom ut från salongen, vad hade hon dött av? Varför gör man alltid det? Varför vill man alltid varför känns det skönt att veta att det är någonting weird going on?
Men det är ju, man är själv rädd för att dö, tror jag.
Ja. Och då läser man först så läser jag rubriken. Hon fick huvudvärk på förmiddagen och var död på kvällen. Nej, jag vet. Och jag har ju tagit dubbla trio varje dag sedan jag var 12. Så jag kände ju att då borde jag vara långt in i döden vid det här laget. Men sen visade sig då att hon hade varit med om en trafikolycka för 10 år sedan och var tvungen att plocka ut mjälten. Och mjälten är tydligen för sådana dumbommar som jag, visste inte jag, men den är till för att processa blodet och rengöra blodet och sånt där. Och så fick hon en infektion och... Oj. Kroppen kunde inte, ja, i alla fall. Jag vet inte varför man gör sånt här. Men anledningen till att jag gjorde det också med henne var för att ofta när någon dör av cancer till exempel, ibland så kan man ju se på personen kanske en glåmig hy eller lite gula ögon eller fula tänder. Så tänker man sig, ja, men så där ser någon ut som får cancer. Man tänker det.
Nej.
Jo, det har jag tänkt massa gånger. Ofta så tänker jag att det där är någon som får cancer. Eller det där är någon som dör av någon konstig
olycka. Men nästan
olika.
Alla får ju cancer. Så det spelar ingen roll hur fräscht det ser ut eller inte.
Jo, lite.
Nästan alla får.
Ja, men vad fan, det är ju typ... Alltså, var det 2 av 5?
Jo, jag vet, men till exempel jag hade en kompis, jag fick en kompis nu som hade som,
40%.
En kompis som var i min ålder som fick en hjärtinfarkt, en smal kompis.
Ja.
Då blev jag ju räddare än när jag ser han tjock Steffe få en hjärtinfarkt. Då tänker jag, det här är väl rimligt. Jag kan se på honom att en hjärtinfarkt kom på stundsamma. Hon var ju så jävla full av liv och liksom, hon påminner jättemycket om ett gammalt ex till mig också utseendemässigt. Så jag tyckte, jag vet inte vad Ruben tyckte, såklart att Ruben tyckte det var hemskt att hon dog av flera anledningar, att det var sorgligt att en kompis försvann, men också för filmens skull så blir det en helt annan film.
Ja.
Det är som jag minns Anders Paulruds bok Fjärilen i min hjärna, då hann han dö innan den kom ut och sen satt man och läste den det gick liksom inte att läsa den på något annat sätt än man var grät från andra sidan för att det var så starkt. Strunt samma, det här antecknade jag ner, men det spelade ingen roll för det paret som ändå satt där framför och pratade om Ruben. Någonting annat jag tänkte på är att Ruben Östlund numera har obegränsad tillgång med pengar. Inte alltid kommer det honom till godo. Det är någonting när man befinner sig i det här, i den här atmosfären av ja-sägare. Alltså att folk säger ja till varenda idé. Så blir liksom filmerna alltid 3 timmar och de tar aldrig slut. Och den är jättebra, men jag tror att den hade... Jag tror många recensioner har varit inne på det också. Att den skulle kunna ha gjorts tajtare.
Ja.
Så. Ska se mer. Det var långa scener, det tänkte jag på. Det skulle du förvåna dig, John, som inte ser film längre. Men om man tittar på tv-serier numera så är det väldigt... De är korta scener. Här var det liksom ett par som satt och pratade i 3-4 minuter. Det var som att kroppen var ovan vid det. Så att man började skruva på sig. Man tänkte att det händer ju inget. Varför är det ingen som... Det är ingen sex, det är ingen som slår någon. Det är liksom ingen explosion. Det är ingen från Snabba Cash som kommer in och säger tjo, bro! Det är ingenting.
Ingen action.
Nej, det hände. Och sen tyckte jag att det var ganska fint, men man var ovan vid det. Och sen så tror jag att jag till slut har lyckats ta reda på vad är Ruben Östlunds styrka då. Han är alltså en filmskapare på nästan en amerikansk nivå. Alltså att han är grund på ett djupt sätt. Han är djup som en amerikan är djup.
Alltså, han känns djup.
Ja, han känns djup. Han är grund på ett djupt sätt, men han är också djup på ett grund sätt. Han är den perfekta mixen.
Men inte det? Ja. Men inte det samma sak då?
Nej, inte riktigt.
Nej, vänta. Grund på ett djupt sätt. Djup. Så när han är djup, då är han ändå grund.
Ja. Men om man jämför med grunda människor så är han djup.
Ja.
Aha,
han är det perfekta amerikanska filmspråket. Att amerikaner ser honom och tänker han är en europeisk stortänkare. Men han är tillräckligt inte, han är inte så djup som till exempel en korean som sitter och gör en film där amerikanerna inte fattar någonting. Så därför förstår jag att Ruben Östlunds filmer ändå går bra i filmkretsar i USA. För de tänker det här är liksom, det här är tillräckligt djupt för att jag ska kunna sätta upp det på min credlista. Men det är tillräckligt platt. För att jag som amerikan ska kunna ta det till mig.
Ja.
Så att det där är framgångsrecept. Det är fler av oss som skulle kunna använda det där. Tillräckligt djup för att vara grund. Och tillräckligt grund för att vara djup.
Ja, djupt.
Ja, vissa säger det.
Eller grund.
Ja, lite grund kanske.
Tala om, jag tror att det är en trend nu, för jag har ju sett den här The Bear som har kommit till Disney Plus nu.
Den här om Chicago, vår hemstad, Mina Jones.
Ni var där i, vad var det, en vecka?
Jag bodde i Chicago.
Ja, du bodde i Chicago. Jo,
men Messiah såg ut efter en vecka som att Chicago hade spytt på honom.
Ja, eller hur?
Jag köpte till och med sådana här shorts med Chicagos logotyp.
Nej, och ingen som bor där har det.
Och så hade han en t-shirt samma logotyp.
Ingen som bor där.
Med Chicago-klädd.
Herregud.
Han såg ut som att han jobbade i en sån här souvenirbutik. Ja,
jag får panik. Jag skulle absolut inte vilja resa med Messiah. Jag är glad att jag inte blev bjuden på den här.
Men det som stör mig är att vi pratade om den här The Bear när vi var i Chicago, kommer ihåg det? Och nu har alla sett den och jag har inte hunnit se den. Och nu vill jag inte se den for spite. Nej. Så vi borde ha sett den först.
Men den är fantastisk.
Ja, men du har ju.
Ja, men du kan ju inte veta det, för som två riktiga Chicagobor kan jag avgöra på annat sätt om den är autentisk.
Men det jag vill säga är att jag tror att den kan vara lite Ruben Östlundsk.
Ah, att de inte har fångat den riktiga essensen av Chicago som jag och John står för i våra coach.
Våra med Chicago-logga.
Att den är liksom för grund för att vara djup och för djup för att vara grund. Den har ju också såna jättelånga monologscener. Alltså superlånga scener som inte bryts överhuvudtaget. Du har ingen klippning i det.
Nej.
Som i Rubens fall. Men sen, nej men jag vet inte. Det är någonting som är liksom lite för pretentiöst kanske.
Nej, det låter inte som i Chicago.
Nej.
Nej, jag vet.
Men jag gillar den, det är kul dialog. Alltså den är rolig utan att försöka vara rolig. Se den.
Jag ska försöka göra det, men jag håller med dig John, det är störigt det där.
Nej, det är för sent.
Ja, för när vi reste
där. Vadå för sent? För du måste vara early adopter för att det ska gå för dig.
Ja, men vi läste i någon typ lokaltidning om den. Och nu vet alla om, nu finns det på Disney Plus.
Inte tönder, på vägen hem så plockade jag upp en tidning, så slog jag John med armbågen så här i sidan. Jag tror att på väg till flyget eller någonting, så här, titta här. Äntligen en serie som sägs fånga känslan för Chicago. Och John gick igång på det direkt, alltså äntligen.
Men vad är det för fel på
er? Vi anlände 3 dagar tidigare, aldrig tänkt på Chicago. Men 3 dagar senare så kände vi, varför ingen serie fångat essensen av Chicago?
Ingen har lyckats hittills.
Men det här är också så jävla manligt. För alla män jag känner håller på med det här. Man ska vara först med allting hela jävla tiden. Det är ju någonting, det är ju något fel ni har.
Men vi var ju först, det är bara att ni inte har sett den. Det är det som är störigt. Alltså, ja.
Vi var ett par av de första svenskarna som hörde talas om den färdiginspelade serien
The Bear. Att den var färdigproducerad.
För ni tror att det bara gick ut en sån nyhet lokalt i Chicago och inte
från
i resten av världen?
Det innan tror att det är innan så globalisterna media. Slog sina klor i det.
Vi var 20 år sedan.
Kom närmare, var inte rädda. Allt kan hända, allt är möjligt när vi spelar på vår jombola.
Den spanska jombolan bet en annan räv och nu är den här svensk ståtlig och majestätisk. Du drar i din tombola. Ja. Ja, ta en lapp, läser på lappen och så måste du komma på något att säga.
Nu ska vi se här då. Kränkta människor, ja. Man skulle väl kunna påstå att jag blev kränkt över det bär att alla nu har sett den och hyllar den. Men skitsamma, det har ju varit en kränkt helg, minst sagt. Mm. Först var det ju då, såg ni det här, att det var en 60-årsfest som tv-kocken Carl Fredrik Gustafsson gick på.
Nej.
Det vet han, nya tv-kocken. Och han då...
Alltså ja, Carl Fredrik på Österlen.
Ja, på Österlen, ja, precis. Tyvärr då så kunde man se på bilder då på Instagram från den här festen då hur tv-profilen deltog i en lekfull tävling där gästerna kastade dildos mot en tecknad rumpa. det...
Varför alltid... Är han gay?
Ja, det är han. Och hans sambo också, antar jag.
Antagligen gay, troligtvis. Ofta håller de ihop. Så är det.
Ja, och det
här... ja, men det är ofta dildokast och sånt där. Jag har ju haft många födelsedagskalas, jag har aldrig inlett.
Men är du lite kränkt över det här också, kanske?
Inte kränkt, jag tycker det är väldigt kul. Men bara att det är så...
Intressant.
Ja, det är så, de är så... De är mycket... De är i födelsedag. Men vissa av dem är väldigt... De är inte så, kanske... Jag är lite mer, vad ska man säga, försiktig med att ha sex i min mun.
Okej, okay. Ja, jag förstår. Men
jag kanske börjar med en enkel fiskdamm.
Men det var kanske så det här började också då. För så här kan man läsa. Ja, det vet jag inte vad det är heller. Men då kan man läsa. Båda manades att deltagarna manades att deltagarna blev dags för en lekfull tävling. Det skulle ju kunna vara fiskdamm då. Mm. Där deltagarna på Tivoli maner skulle kasta iväg föremål och pricka ett hål i en målvägg. I det här fallet form av en tecknad rumpa. De muntra aktörerna kunde snabbt konstatera att föremålen som skulle hivas iväg var något annorlunda, nämligen löspenisar. Carl Fredrik Gustafsson var en av dem som kastade. Och det här har han ju fått en massa kritik för då. På andra bilder tycks skrattet ha tagit över och lekspärren har brutits helt. Följaktligen bjuder tv-profilen på juckrörelser till åskådarnas förtjusning. Under en sekvens håller Carl Fredrik sitt eget huvud i hålet på den tecknade rumpan. Det kanske inte hände på din fest heller. Nåväl, kommentarerna var då väldigt kränkta. Folk gillar inte här, så Carl Fredrik tog bort inlägget och bad om ursäkt.
Jaha, men det menar inte jag att han behöver göra. Jag tycker folk får göra vad de vill. Jag bara säger att det är fascinerande att de är så, att många är väldigt avspända i...
Verkligen. Ja. Mm. En annan grej då var att Expressens kulturrecensent då Gunilla Brodrej skulle gå och se Nassim Al Fakirs nya krogshow för barn.
Mm-hmm. Ja. Vadå, går de på krogen?
Nej, men det är en krog, alltså det är ju, alltså Sverige är som en Tyskland för barn.
Var du också där? Ja?
Nej, jag har inte varit där, för krogshow är väl längre, men krogshow för barn, vet inte vad det betyder, i alla fall. Ja, men vi kan bara läsa hennes rubrik då. Ni vet ju vart jag är på väg. Liksom. Läs den du, jag orkar inte.
Nassim lär barnen ord som betyder sprit. Ja. Vad betyder det?
Nej, alltså då så är det ju tyvärr då så... vad är det han gör på scen, Nassim? Är det bara jag och min snuskiga fantasi sjunger? Nej, growlar han inte om olika sorters korvar medan han liksom juckar mot Nina? Jo, det gör han. Sedan klär han av en skyltdocka och gör ett nummer av att försöka skyla könet för att sedan snurra på dockan och försöka gömma den bara rumpan för publikens blickar. Det är så konstigt. Vad mer fick mitt lilla barn lära sig? Ja just det, orden bartender, rackabajsare och stänkare. Ja, hon är då kränkt då för att Nassim Al Fakir har lärt barnen ordet stänkare.
Ja, det är ju inte så farligt, men vad fan pågick med den där
docken? Jo, men tänk på barnen. Tänk på barnen, Klara. Men i alla fall, den stora kränkta grejen från helgen då. Såg ni det här? Det var ju när Iker Casillas, Spaniens före detta landslagsmålvakt, kom ut då inom citationstecken.
Mm. Alltså kom ut som gay.
Ja, han då, vad kan man säga, välte internet i helgen med ett inlägg på Twitter där det i princip stod då: jag önskar att ni respekterar mig, jag är gay, glad söndag. Och en bild då när han sitter och dricker cappuccino med sin före detta landslagskamrat Carles Puyol.
Skulle det antyda att det var supergay att dricka cappuccino?
Nej, men jag tänkte inte på det förut, men när jag sa att de satt och drack cappuccino så kändes det som att det skulle kunna komma en löspenisfarande vilken sekund som helst.
Carl Fredrik med bilden i högra hörnet med lösbenet.
Fick be om ursäkt igen. Ja, nej, men han skrev det då. Och då skrev den här Kalles Puyol, hans kompis, som han satt och drack cappuccino med. Då skrev han, nu är det dags att berätta vår historia, Iker. Iker Casillas då. Uh-huh. Många blev ju då direkt, gick igång och sa, men vad stort, liksom grattis, eller vad fint, stöttande då, för att de trodde att han kom ut, Iker Casillas. Medan många andra då förstod ju att det här var lite av ett skämt, för Iker Casillas har ju skrivit väldigt mycket om, det har spekulerats i vem han dejtar och sådär, och det här var ju liksom något sätt att då, ja, försöka tysta då liksom spekulationer om vem han dejtar och då komma ut som gay på det här sättet då, inom citationstecken. Det här blev ju då en jättegrej på Twitter. Många blev väldigt upprörda över det här. Bland annat då den fotbollsspelare, den enda tror jag professionella aktiva fotbollsspelare som kommit ut som gay, Josh Cavallo, som skrev att skämta och göra sig lustig över att komma ut som fotbollsspelare är trist att se. Att se mina förebilder göra detta är fruktansvärt respektlöst. Men det som jag tyckte att var lite intressant med det här, det andra får man ju tycka vad man vill, det var att Iker Casillas då, ja, men man kan ju bara tänka sig själv, man skickar iväg en tweet och sen öppnar man sin Twitter igen och då är det liksom, då har man vält internet.
Det där har ju hänt mig inte på den nivån såklart, men just det där att man drar iväg någonting. Och ofta har man ganska mycket koll, men man kanske går in på någon jävla konsert eller en bio där man inte får ta upp sin, i normala fall får man inte ta upp, om det är riktig premiär så får man inte ta upp sin mobil. Och sen så går man in och så är det liksom plötsligt så här 100 kommentarer. Jag kommer ihåg någon gång, var någon krönika hade skrivit om det militära. Jag kan ju ingenting om det militära och det lyste väl igenom i krönikan, men jag hade skrivit någonting att om ryssen kommer så drar, det här var 10 år sedan, om ryssen kommer så drar jag, typ så. Aha. Och då hade någon jävla militärnisse, för det finns massa sådana på Twitter, fått retweetat det här. Och så hade du liksom, ja men du vet,
oj, så att det var liksom. Men har du tagit bort tweeten nu? För det skulle ju kunna retweetas nu.
Nej, artikeln ligger ute.
Ja, okej.
Och jag kommer fortfarande dra att det kommer, så att det var ju sant i sak.
Ja, jag förstår. Ja. Ja, men det är ju precis ångesten i magen när man inser att så här, vad fan har jag gjort nu? Då Iker Casillas då ville ju gå ut och göra någonting, och han skrev så här då. Han tog bort den originaltweeten och skrev så här: hackat konto. Som tur var är allt i sin ordning nu. Jag ber om ursäkt till mina följare, men framförallt ber om ursäkt till HBTQ-rörelsen. Och den här Kalles Puyol skrev ju å andra sidan, jag har gjort ett misstag, för han kan ju inte säga att han blev hackad också. Det verkar ju vara en jävla slump då. Han skrev, jag har gjort ett misstag, förlåt, det var ett klumpigt skämt, jag menar inget illa. Men jag förstår att vissa kan ha tagit illa vid sig, all respekt till HBTQ-rörelsen. Och då tänker jag ju, inte fan har hans konto blivit hackat.
Nej.
Nej, men det har det ju inte.
Nej, och då skulle han inte haft tillbaka kontot så snabbt. Alltså...
Nej, precis.
Det är inte så det funkar.
Exakt, det var ju någon som skrev det. Det var en jävla... We've all been there. You get hacked. Your account does literally nothing out of the ordinary apart from post a hugely tasteless tweet about coming out. You regain access from the hackers remarkably quickly, then post an apology. Mm. Och så att, ja, liksom, det är klart han inte blev hackad, men i då den här ångesten i magen-grejen så tror jag att han liksom gick ut med det här. Och sa det. Och jag vet inte, det är väl det konstigaste av allt. Och sen hur man reagerar på det här skämtet då eller inte. Jag vet inte, så fort någon säger liksom, det där får man inte skämta om. Så drar jag öronen åt mig och tänker väl kanske direkt att jo, det får man. Alltså bara rent spontant, ryggmärgkänsla.
Ja.
Ni då?
Ja, jag har haft hundratals diskussioner om det genom åren. För att folk som hävdar att man inte får... Man kan ju tycka att det är ett osmakligt skämt, men just folk som är så här, det där skulle aldrig ha sagts. Liksom. De hävdar ju ofta att de reagerar bara på exakt rätt skämt. Alltså de vill bara förbjuda exakt rätt skämt. Mm. Men de inte förstår att folk... Alla människor som vill förbjuda någon form av skämt eller kultur, någonting, de motiverar sig på exakt samma sätt. Mm. Alltså, det är som att de sitter inne på den exakta rätta värdegrunden, vad som är rätt och fel. Men de förstår inte att det är så en censur har fungerat i alla tider. Nej.
Nej, precis. Sen är det ju så, tyvärr så att det finns ju en klick i HBTQ-rörelsen som är troll bara. Är det rätt många?
Alltså inte fysiska troll.
Jag tror alla var skitsnygga.
Alltså inte fantasy-troll, nej.
Nej.
Nej, nej, men jag bara tänker på nu med det här med queerbaiting till exempel, som de anklagar folk till höger och vänster och håller på med queerbaiting. Så om man som man klär sig i blus, typ som Harry Styles, då håller man på med queerbaiting.
Och då liksom appropriera den
försöker
kulturen.
Man tjäna pengar på en kultur som inte ens är, alltså om man inte är öppet queer. Jag menar, han behöver väl inte tala om för folk vad han är, men tycker jag.
Nej, verkligen inte. Men om jag, typ när min son fyller 10, han har ett enkelt dildokalas då, men jag kastar på en rumpa, är det också appropriera en gay?
Nej, men det är ju... det är ju ett fall för sos.
Vadå?
Sosbaiting.
Jag har bara målat en rumpa som jag kastar dildo som, vad fan. Skaffa ett liv.
Ja, nej. Då ringer vi sos med så här.
Nej, men kontenta tycker jag i alla fall är att så här, de kränkta vinner igen. De ger sig på Nassim och på Carl Fredrik Gustafsson och Iker Casillas här nu. Men man får väl säga att Iker Casillas med den här ångestklumpen i magen kanske gjorde bort sig. Den enda gången han verkligen gjorde bort sig under helgen var när han ljög om att hans konto hade blivit.
Några fler som har gjort bort sig i helgen, Klara Doktorow.
Ja, nej, men det är ju så att Kanye West, eller J som man nu heter, eller J, jag vet inte hur man uttalar det där längre.
Det är bara Y,
va? Ja, ja, det blir som Kanye, J. Men han är ute i blåsväder igen, som vanligt. Han är väl inne i ett maniskt skov just nu. Jag tänker inte gå in så mycket på detaljerna kring det. Han har blivit utkickad, eller han finns kvar på Instagram, men han är blockad från att posta någonting nytt. Mm. För tydligen så har han skrivit lite antisemitiska grejer. Så jag tolkar det typ inte riktigt så. Men jag kanske inte såg allt som han la ut innan det försvann.
Nej, han verkar han är inne. Man kan säga att hela hans liv har blivit hackat, skulle han kunna gå ut och säga så.
Det kommer han ju behöva göra, ja. Efter allt som har pågått i helgen. Men, nej, men det slog mig en grej när jag, för jag låg liksom vaken rätt mycket i helgen och kollade hans kommentarsflöden. Och så slog det mig en röd tråd. Kommer du ihåg att vi hade röda tråden?
Ett av de mest älskade segmenten när vi jobbade på Energy. Vi köpte ju loss det på radiomässan i Montreux.
Just det.
För dyra pengar. Man skulle kunna säga att vi brände hela vår budget på den där jävla leken.
Kommer du ihåg vad det sloganen var?
Inget röda tråden.
Ja, och den ingick i paketet när vi köpte.
Ja, det var liksom, det var ju så vi sålde det. Inget är rödare än röda tråden.
Kommer du ihåg? Ingenting är rödare än röda tråden. Ring in.
Ja, men jag hittade nämligen en röd tråd där. Vi får se om ni kan ta den här röda tråden. Men det är nämligen så att Kanye West då, när han liksom är inne i sitt skov, så hittar han en grej som han hänger upp sig på, som han återkommer till hela tiden, som han inte riktigt kan släppa. Och i hans fall så är det då att familjen Kardashian har kidnappat dottern Chicago under ett kalas som de hade för henne. För att de inte då ville berätta för honom var de var någonstans. Och då kallade han det för kidnapping. Och det är liksom ett mantra han använder. Jag kan ju tänka mig att det delvis är sant i för sig. Mm. Han kanske inte ljuger om det.
Nej.
För vem skulle vilja lämna sina barn till en bipolär person som är inne i ett maniskt skov?
Nej, inte jag.
Nej, precis. Och då slog det mig att de här fansen, de är liksom där i hans kommentarsflöde och jagar på det här. Och liksom peppa och nästan vill se att det går åt helvete för Jay.
Okej, de liksom är och hetsar.
Nej, men de, ja, men precis lite så. Så de är så här, poppa popcorn och bara ge dem vad de tål. Och kan ju in i någon slags också så här konspirationsteoretiskt att det är liksom någonting med all inblandade regeringen, det är judarna, det är alla möjliga då som ligger bakom allting. Och Black Lives Matter är ju typ bara en scam. Vilket också kanske stämmer, det vet inte jag. Men så slog det mig att en som har varit i exakt samma situation, det är ju Britney Spears. Mm. Också påhejad av sina fans. Fastän hon har fastnat i det här med att hon hamnade på behandlingshem. Hennes pappa tvingade henne till ett behandlingshem där hon var i 7 månader eller vad det var. Och hon var tvungen att sitta på en stol 8 timmar. Det här återkommer hon till varje vecka i post efter post. Och hon var tvungen att ge blod. Hon hade ett rum utan en dörr man kunde stänga. Och det är liksom bara tragglöst. Också på hejet av fansen. Mm. Och sen slog det mig att vi har ju faktiskt ett svenskt fall av det här också, ganska nyligt.
Samma, en röd tråd från Kanye West till Britney Spears till något svensk motsvarighet.
Ja, och då tänker jag ju på...
Hoppas det inte jag.
Nej, det kanske borde vara du. Du och Kicken. Nej, jag tänker på geniet Söderholm som är en vän till mig och som jag respekterar jättemycket. Men han har ju fastnat lite i det här med att Ola Rapace skulle vara en kvinnomisshandlare. Mm. Är det inte så?
Jag har faktiskt inte följt mycket av honom. Ska man sätta honom på kartan? Han är en poddprofil, va? Han har haft massa poddar. Mm. Och den gemensamma nämnaren är att han ofta då blir ovän med dem han poddar med.
Ja, eller han blev ju det med Rapace.
Ja, men han har inte blivit med fler människor. Jag vet kanske han inte har, jag känner inte honom. Men det, han är nu en medieprofil i Stockholm. Han jobbade med Filip och Fredrik förut, som jag förstår, va?
Ja, och har nu gått snack.
Ja, just det. En annan morgonshow som inte är live som den här, men som tydligen jobbar på i sitt hörn.
Det är ja. Men absolut. Mm. Nej, men det är ju någonting med de här som har... De har liksom de har hakat upp sig. De är som repig i LP-skivor. Och de är påhejade av fansen. För även i Syrdoms fall så kan jag se att människor är så här, ja, go get him typ. Det är bra att någon säger som det är. Och så bara liksom, så här, nej, det är inte bra. Och den röda tråden är helt enkelt då att de har fallit i samma fälle. Och de behöver hjälp. Mm. De behöver samma typ av psykolog. Och jag tänker att de också skulle kunna få en grupprabatt. Bara gå ihop.
Men i gruppterapi?
Ja.
De tre, alltså...
Kanye West... Britney Spears.
Och geniet säger de.
Okej, okay. Jaha, inte Ola Rapace.
Ja, så de kan låsa upp den här låsningen som de har på de här tre specifika grejerna som de återkommer till.
Jag tror
till
att du precis har pitchat en ny säsong av programmet Behandlingen.
Nu var ju du själv som kom på tävlingen. Jag vet inte, är du med och tävla själv? För nu gav ju du den röda tråden. Vann du samma sak?
Förlåt, jag skulle fråga.
Det är som att du inte kan reglerna om röda tråden överhuvudtaget.
Frågan om någonting fick oss mer sparkade från våra morgontjänster på Energy än just hur hårt vi marknadsförde programmet Röda tråden.
Jo, men framförallt när en chef frågade dig då på något möte, så här, vad går det här röda tråden ut på? Du svarade, men fattar du inte, inget är rödare än röda tråden.
Och vi hade också, det var snabbt, vi ska lämna det nu och ni får ta en måndag, men det var, i programmet var alltså att vi hade spelat upp tre olika artister, tre låtar, och så fanns en röd tråd, ganska enkelt egentligen. Mm. Vi hade köpt löst det här formatet på den franska radiomässan i Montreux, och då ingick den här sloganen, ingenting är rödare än röda tråden, och sen hade vi en idé då att efter första låten direkt så skulle min flickvän Kristina ringa in och gissa live på, kan det vara hatt?
Just det.
Varje gång liksom.
Varje vecka. Ja. Då skulle jag gissa på den röda tråden, skulle vara efter en låt.
Det är roligt. Vi tycker fortfarande att det är jätteroligt.
Ja, men det är
ingen
roligt.
Annan tyckte.
Nej, men det är roligt.
Men det var ingen som förstod det.
Det är väldigt roligt att efter en låt varje vecka ringa in och gissa på ordet.
Jag vet. Jag har det. Den här veckan måste det vara.
Men det var ju en vecka som det blev hatt också.
Ja, men då ringde hon ju inte in, så det var så jävla dumt. Ah, ja. Det var goda tider, nu är det vatten under bron.
Kanske vi behöver lite behandling också.
Mycket möjligt. Vi hoppas vi hinner få det till imorgon, då är det tisdag. Då är framtidsmannen tillbaka. Han har för behandling så vitt jag får. Han får elchocker för att komma in i framtiden. Jag vet inte om det är kopplat till varann. Men på något sätt så får han fram de där spaningarna som man vill höra. Och man hör dem först här hos oss. Vi hörs då. Kul att vara tillbaka. Kul att se dig igen, Jan. Kul att se dig igen, Klara. Och kul att se er också, i alla fall mentalt. Ta hand om er. Hej.
Hej. Hej.
Podplay, en del av